Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hon är uppvuxen i Grimsta i västra Stockholm. Hon är en av de bästa damishockeyspelarna i Sverige genom tiderna. Hon har medverkat i 3 OS och 7 VM-turneringar. Hon har vunnit både OS-silver och OS-brons. Hon har spelat klubblagsishockey i Kanada, Ryssland och Schweiz. 2015 vann hon mästarnas mästare. I Holmgren möter avsnitt 193 Daniela Rundqvist. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Daniela Rundqvist, god lyssning. Podden presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Daniela, du skulle ju ha blivit fotbollsspelare. Du var ju helt inställd på det. Och så blev det ishockey istället. Hur gick det här till?
Ja, när jag började spela fotboll när jag var 7-8 år så var min största dröm att bli fotbollsproffs. Men det blev inte det. Det blev hockeyproffs istället.
Ja, hur kom det sig?
Jag hade en tjejkompis i skolan där jag gick i Grimsta skolan som hette Karo. Hon sa att hon hade varit med och startat ett flick- och damlag i Kälvesta. Så sa hon, Danny, kan inte du komma och testa att spela hockey med oss? Så jag gick hem och lånade ihop skridskor och utrustning av grannar och killkompisar och tog med det till ishallen och prövade och tyckte att det var jättekul. Fastnade för 3 saker. Känslan av att ta skridskoskär, att det var en lagsport och att man fick tacklas.
Du gillar att tacklas?
Ja.
Gillar att tacklas. Hur var det som fotbollsspelare då?
Fotbollsspelare, då var jag högerytter och var en bra löpare och fick lägga in bollar till mina anfallare som gjorde mål.
Favoritlag i England? Har du något sådant?
Nej, jag har inget sånt.
Favoritlag i Sverige då? Nu hamnar du, för jag vet ju att du har både AIK och Djurgården i det, så att det här är ju väldigt klivet för dig.
Ja. vi kan ta favoritlag i NHL istället.
Ja. Du är ju halvserbisk, så alltså du kanske kan säga Röda Stjärnan eller någonting då?
Ja, då blir mamma glad. Ja, så mamma säger glad. Röda Stjärnan.
Du säger Röda Stjärnan, ja. Hur är du som tippare? Har du fått in 13 rätt någon gång?
Jag är ingen tippare.
Nej. Men om du ska tippa så är det alltid kryss
jag spelar, i match 13. Jag spelar på plan.
Du spelar på plan, ja. Men om du skulle få en tips så vet du alltid kryss i match 13. Så behöver du bara få in de andra 12.
Okej.
Daniela Kristina Rundqvist, född den 26 september 1984 i Stockholm. Uppväxt i Vällingby Grimsta i västra Stockholm. Hallå Daniela.
Hej.
Nu är jag hemma hos dig igen. Jag var här för några veckor sedan och pratade med Nisse.
Ja. Välkommen tillbaka.
Tack snälla. Det, alltid var. Det var så trevligt så vi vill komma tillbaka.
Ja, jag såg att ni hade käkat lite bullar.
Ja, vi har börjat bullar idag. Vi har bullar idag också. Ja. Du, verksamhetschef i Djurgården har det varit, men du är avgående sådan.
Ja. Nu har vi haft 5 säsonger med Djurgårdens damlag som vi har varit med och startat upp och hjälpt till och drivit, vilket vi är väldigt stolta över. För Djurgården hade inget damlag tidigare och varit med och hjälpt hockeytjejer får bättre förutsättningar. Och det är någonting som jag har tyckt har varit väldigt viktigt. Med erfarenhet från min karriär där jag har gjort så mycket själv, så har jag velat bidra till att tjejerna idag ska ha ett team runt omkring sig som hjälper dem med bitar som, ja, som jag inte hade hjälpt med.
Nisse, din man, alltså Ekman, var sportchef, eller ja, också avgående, och du verksamhetschef, och det blev ju lyckat. Vi tog upp dem och det blev guld, och jag menar, berätta.
Ja, det blev guld efter redan 3 år. Det var ju kanske inte riktigt enligt plan. Vi hade guld på schemat, tänkte jag säga, som målsättning, men vi trodde att det skulle ta några år till, men ja, det gick bra. På något sätt så kom tjejerna samman och lyckades ta hem ett SM-guld, vilket är så jäkla häftigt, och jag är väldigt stolt över hur tjejerna presterade.
Du, vad säger man om svensk damishockey? Vi sitter ju här och pratar bara några dagar efter fadäsen.
Mm.
Vad känner du?
Första känslan är ju sorg. Alltså man blir ju ledsen. Man har ju en förståelse för hur tjejerna som är på ett VM och åker ur A-gruppen känner. Det är ju skittufft. Men andra känslan är ju revansch. Ja, köra BVM och ta sig tillbaka. Det är ju liksom bara se framåt. Visst, man kan älta och gå tillbaka och hitta massa fel, och framförallt då tycker jag se de ledarna som har varit innan Ylva Lindberg, som har grävt gropen som Ylva tyvärr fick vara med och falla ner i.
Hur menar du då?
Jag tycker att det har varit 2 riktigt dåliga förbundskaptener.
Leif Bork och vem var innan honom då?
Niklas Högberg.
Ja.
De ville skapa sitt lag och tog bort många spelare. Många rutinerade äldre spelare, och jag tycker inte att svensk damhockey har haft råd med det. Vi har inte så många som vågar satsa fullt ut och har rutinen. Kollar man över lag de sista, skulle säga, 10-15 åren, de som har vunnit mästerskap, så har de som har högst medelålder vunnit. Och våran medelålder är i Sverige är låg, eller har varit låg, och blir såklart ännu lägre då om man tar bort några av de duktigaste spelarna. Så att, då blir det ett ständigt juniorlandslag som ska kämpa mot både de bästa, men också de andra nationerna som börjar komma i kapp. Och då är det tufft.
Ja, Japan känns ju inte, det var ju den nationen som avgörande smällen var ju mellan Sverige och Japan, det stod om att hänga kvar i A-gruppen eller ej. Sverige har på tjejsidan inte vunnit medalj sedan du var med 2007. Det var medaljmatch 2010 i Vancouver, bronsmatch, men ingen medalj sedan 2007 i mästerskap.
Nej, men sen ska man också veta att det är inte lätt att ta medalj i ett stort mästerskap. När jag tittar tillbaka på min karriär och nu när jag följde damkronorna i det här VM:et, så förstår man ju att det är jäkligt tufft. Du får offra otroligt mycket i väldigt många år om du ens ska ha en chans att tävla om medaljerna. Och vi gjorde det under några år och tog också några medaljer. Vi hade enormt drivna spelare som tränade och tävlade tillsammans många, många år. Och det tar 10-15 år att komma upp till på världsnivå. Så nu måste man börja om resan.
Har de andra nationerna bättre förutsättningar än Sverige? Jag menar, Sveriges herrlandslag har ju tagit VM-guld 2 år i rad till exempel. Mm. Alltså, då blir det naturligtvis jämförelsen att som i curlinglandslaget, att de tjejerna och killarna båda ska vara bra och sådär. Men har de svenska tjejerna sämre resurser än de utländska lagen, tror du?
Oj, det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Det jag vet är ju att våran liga är ju bäst i Europa och en av världens bästa ligor. Så våra svenska tjejer får ju bra tävling, och sen tror jag faktiskt att våra klubblag är proffsigare än de andra klubblagen ute i Europa och i de andra ligorna. Så jag tror faktiskt att vi har lite bättre förutsättningar.
Sen vet jag inte hur det är med...
Nej, men det är som Ylva sa efter intervjun, det är idrott.
Ja. Ja, du har ju varit ute, vi ska återkomma till det. Du har ju spelat i Kanada, du har spelat i Ryssland, du har spelat i Schweiz. Så att du har ju kompetens på området när det gäller att jämföra olika ligor. Du växte upp i Grimsta, i BP-land, Brommapojkarnas hemmaplan, bakom knuten. Hur var det?
Jag växte upp med min serbiska mamma, svenska pappa, lillasyster och en lillebror. Gick i Grimstaskolan från 1 till 9. Det var mycket sport och rörelse. Jag har alltid tyckt om att liksom idrotta. Jag testade en del olika sporter. Det blev fotboll, självförsvar. Pappa tog med oss på bowling, testade friidrott. Och sen så testade jag hockey när jag var 13 år. Men det var en bra uppväxt med vänner från olika kulturer, nära till idrottsanläggning. Ville man kolla och shoppa någonting så var det nära till Vällingby centrum, och ville man inte stan så tog man tunnelbanan in. Det var en bra uppväxt.
Ja, men det är också ett tufft område att växa upp i Grimsta. Det är inte helt, alltså det finns ju bekymmer där också, men du hade idrotten från början eller som fokus.
Ja, och eller? Det tror jag är viktigt för barn och ungdomar, att man har sporten och idrotten som tar bort den från mycket dumheter.
Mm. Mamma Vera kommer från Kosovo, eller Kosovo-serb heter det, va?
Mm.
Ja. Hur hamnade hon i Sverige? Hon kom hit när hon var 20 någonting.
Ja, hon kom hit när hon var 20 och sen så träffade hon min pappa något år senare. Och sen så, ja,
varför blev det Sverige för henne? Det här var ju alltså innan. Kriget.
Ja.
Så det var ju i början av 90-talet.
Nej, men hon och min moster tog sig hit. Och det är jag väldigt glad för.
Ja.
Men vi åker ner ibland och hälsar på släktingar. Jag är väldigt glad över att liksom ha mamma därifrån. Så man har fått ett till gratis språk och fått lärt känna en annan kultur. Och fått ett bra temperament. Och
ja, det är ljugget temperamentet, det vet jag. Ja.
Nej, men det har varit bra.
Hur är din pleskavitja?
Den är så jäkla god.
Ja.
Men det som är ännu godare, det är burek. Det är ju en sån här paj med, det finns olika fyllningar, men med fårost, det är min favorit.
Du, vad jobbade pappa och mamma?
Pappa, han jobbade på kriminalvården, på häktet i Stockholm. Och jobbar fortfarande kvar. Min mamma, hon började som... Ja, i tvätteri och på pensionat ute vid Ängby. Städade, tvättade. Hon hade ganska tuffa jobb som har slitit väldigt hårt på kroppen.
Är det därifrån du har fått tuffheten, tror du? Alltså, du är känd för att gilla att träna.
Ja.
Du springer och släpper till och med ut grannarna här och läser på träningspass.
Ja, såklart.
Ja.
Nej, men tuffheten tror jag är nog en kombination från mamma och pappa. Båda de är ju sådär, inget är omöjligt och inget är jobbigt. Så att jag har nog fått en del ifrån de båda.
Vad säger din serbiska släkt när du valde ishockey? Det är ju inte jättestort där nere. Vi ska väl säga att det finns ju spelare med serbiskt ursprung i NHL och som har spelat i NHL.
Ja, men det är ju inte en,
det är
ingen liksom stor sport i det landet, men och det märkte man på mamma också. Det sitter ju inte i kulturen att tjejer ska idrotta så mycket, och framförallt inte då en idrott som kanske fler män utövar. Så att jag fick ju möta motstånd både från min egna mamma och mina släktingar som tyckte att det där ska inte du hålla på med.
Hur hanterade du det motståndet då?
I början så klart att jag tyckte att det var jobbigt när man har hittat någonting som man tycker är så där extra kul, som ja, både mamma och nära släktingar inte alls tycker att jag ska hålla på med. Men jag är ändå glad att de tillät mig köra ishockey. Och sen tog det väl inte så många år innan mamma blev övertygad om att ja, det kanske passar Daniela och
blev hon en riktig hockeymamma till slut, va?
Ja, men hon har ju supportat det när hon har insett hur mycket det har gett mig och vad jag har fått uppleva genom idrotten och framförallt ishockeyn, att jag har fått spela världen över och fått en utbildning som få har fått.
Du blev blixtförälskad i ishockeyn. Var det så?
Ja, men jag blir ju typ blixtförälskad i ganska mycket sport. Jag tycker ju om sport. Jag tycker om olika sporter. Och det var egentligen en slump att det blev ishockeyn. Jag ville ju bli fotbollsspelare och hade bestämt att jag skulle bli fotbollsproffs. Men sen så var det någon gång i högstadiet där mina tjejkompisar i mitt lag slutade. De trillade av en efter en och sa att de hade fått andra intressen. Och ja, det var väl ofta att de träffade killar och så ville de sluta med fotbollen. Jag kommer ihåg att jag var så himla arg på dem, för jag tänkte att de kunde träffa sina killar men spela fotboll ändå. Så att mitt lag, Hässelby 84, lades ner på grund av att vi hade för få spelare. Så då testade jag med att träna med BP, med deras tjejer. Men det var inte alls kul.
Varför då?
Nej, men stämningen i laget är jätteviktig. Och vad det är för tjejer om man får kompisar i laget och så. Och det var ingen som jag kände att det här är tjejer som jag vill spendera mycket tid med. Utan då var det naturligt att det blev hockeyn. Så det var egentligen en slump.
Och du började ganska sent, du var 13 år eller något liknande. Berätta om jag är fel.
13 år.
Det är ju, jag vet att Jovanovski i backen, Vina backen, han började när han var 12 år. Det tyckte jag var sensationellt. Du var 13 till och med. Det är mycket att jobba i kapp då.
Det är mycket att jobba i kapp, men jag är samtidigt väldigt tacksam över att jag hamnade i en klubb som tillät mig vara nybörjare i den åldern.
Kälvesta.
I Kälvesta, där jag fick både träna med tjejer och killar sen dag ett. Och det är inte så vanligt idag att det finns klubbar där man får vara 10 eller äldre och får vara nybörjare. Så tacksam för att jag kom till den klubben jag kom och sen också för vad klubben gör idag. Idag heter de Hässelby Kälvesta och har en stor flickverksamhet och också supportar dam- och flickhockeyn på ett jättefint sätt.
Ska vi ta det också nu när vi ändå är där ute i Grimsta? Det hänger en tröja i taket.
Mm.
Ja, berätta.
Så jäkla häftigt. Det var för några år sedan så blev jag kontaktad av en mamma, Jenny Levin, som hade både döttrar och en son som spelade hockey där. Som frågade om de fick hylla mig och hissa upp min matchtröja i taket. Och det är ju såklart jättehedrande. Och vi hade en dag där tjejer och killar var inbjudna åka skridskor med mig på isen. Och sen hade vi en ceremoni som var jättefin.
Kunde du tänka dig det när du kom dit som 13-åring med inlånad utrustning och hjälmen på sned, kanske jag kan bara inbilla mig hur det såg ut, att du skulle ha din tröja i taket där?
Nej.
20 år senare.
Nej, det hade jag inte kunnat drömma om. Men jag är väldigt glad och tacksam över det jag har gjort och att de också vill hylla och visa andra tjejer att det är möjligt att lyckas. För det är det klubben gör genom att hissa min tröja. Att de visar andra killar och tjejer att oavsett vem du är och var du kommer ifrån så kan du bli bäst på det du vill. Så det tycker jag klubben har gjort jättebra. Och dessutom så har de en kupp nu, Daniela Rundqvist kupp.
Just det, en egen kupp också. Vi kör den också när vi ändå,
Som spelas varje år för killar och tjejer. I alla åldrar. Så att det är så jäkla fint av dem. Mm.
Ute i Grimsta ishallen där.
Mm.
Ja. Jag tänkte på det när du sa tidigare att du var inte helt kulturellt sett självklart att det skulle bli ishockey. Jag tänker på, kan man inte integrera, säger det ofta till, ta Södertälje, det är ju mycket syrianer, assyrier. Tänk om få in två sådana i SSK, de skulle ju fylla den där Scania-rinken, till exempel. Men det är det kulturellt, det är jättesvårt, för de har naturligtvis inget med sig gratis från papper eller mammor. De förstår ju inte vad hockey är riktigt.
Ja, men då är det svårt för barnen att få testa och få utöva idrotter som inte är, om man kan säga, godkända inom kulturen. Men där ser jag idag både Södertälje som du nämner och jag skulle säga väldigt många klubbar runt om i Sverige där man bjuder in andra kulturer och låter barn och ungdomar få testa ishockey gratis. Så det är jättemånga fina projekt där ute som bidrar till att andra kulturer kommer in i våran sport ishockey.
Och så har vi det här som jag vet du är väldigt engagerad i, inte minst ni har varit i ditt ämbete som verksamhetschef, Hallbristen.
Mm.
Det är också, måste finnas någonstans att spela.
Mm.
Hur ser du på utvecklingen där?
Jag är ju allergisk mot hitta fel. Men det är ju ett faktum att det faktiskt är för lite ishallar och arenor i Stockholm för idrotten. Så där hoppas vi väl att Stockholms stad kan vara med och bidra till att tjejer och killar, att fler barn och ungdomar får idrotta. För att jag är ute i mycket skolor nu och hälsar på. Och där berättar idrottslärarna att det är väldigt få barn och ungdomar idag som håller på med någon idrott utanför skolan. Så där kan vi vara med och bidra och göra skillnad.
Mm. Hur var Daniela i skolan? Var en duktig, flitig tjej?
Alltså Daniela i skolan, jag fick ju äran att hälsa på mina gamla lärare och min gamla skola här bara för något år sedan.
Vilken skola var det då?
Grimstaskolan. Ja. Mm. Och då berättade Marita som är rektor idag, som var lärare när jag gick, att jag var skötsam och duktig. Men det är inget jag minns, för att jag var ju så fokuserad på att för det första tyckte jag skolan var ganska så här kämpig. Det var inte något som jag tyckte var så här jättekul. Men jag skötte mig och gjorde det jag skulle.
Förutom då idrott, vad var favoritämnena?
Ja, jag tyckte om slöjd. Både träslöjd och syslöjd. Jag tyckte om att skapa, det tycker jag fortfarande om att göra. Jag tyckte om idrott. Och bild.
Mm.
Det var nog de som jag hade som favoritämnen.
Inte engelska, så när det skulle bli proffs, sa du.
Ja, nej, men jag hade lite svårt för både matte och engelska. Men kämpade på och grejade det. Men det var skapandet som jag tyckte var roligast.
Målar och grejar, håller du på att dreja och sånt nu, eller?
Nej, men jag målar och är det något som är trasigt så lagar jag det.
Ja, det är du som fixar grejerna hemma, inte minst sen. Är det så? Om något går sönder, är det du som är...
Jag lagar.
Du lagar, ja. Du var ju väldigt fokuserad. Men om det inte hade blivit idrott, vilket spår hade du blivit då yrkesmässigt, tror du?
Nej, men jag tror att det hade blivit idrott. Ja. Men kanske någon annan idrott.
Det var så. Det var ingen snack.
Nej.
Kanske hade blivit fotboll.
Ja, eller friidrott, eller hade jag fått testa handboll så tror jag att jag hade blivit handbollsproffs.
Det är en
det
tuff sport och lite idag.
Ja, de ser så jäkla tuffa ut.
Ja, och det gäller inte heller.
Nej.
Nej, det är bara upp igen.
Det är bara resa på sig och köra vidare.
Ja. Du, moderklubb Kjellvesta alltså. Men sen gick du vidare till AIK och berätta hur gick det till.
Ja, jag blev uppringd av AIKs tränare. Efter bara, jag tror det bara var två säsonger eller någonting med Kjellvesta. Och i AIK så hade de några av Sveriges bästa spelare. Så det var ju väldigt lockande och intressant. Så att jag tackade ja till det erbjudandet. Men det var ganska tufft, för vi hade inte spelat klart säsongen med Kjellvesta. Och när jag berättade det till min tränare i Kjellvesta så blev han arg. Och tillät inte mig att spela sista matchen och göra ett avslut med mitt dåvarande lag. Så jag kommer ihåg att jag var väldigt ledsen. Tyckte det var jättejobbigt.
Blev man inte stolt över att du skulle gå? AIK var ju dominanter då inom svensk damishockey.
Han kanske blev det sen, men han var inte det då. Han tyckte väl att jag svek laget och att jag liksom... Ja, jag ville ju ta nästa steg och jag såg att det var ett steg för att bli en bättre hockeyspelare. Men jag kommer ihåg att jag var väldigt ledsen, för jag ville väldigt gärna göra ett bra avslut.
Du var 15 år då du lämnade Kälvesta för AIK. Hur var det att komma till stora AIK, som alltså var en väletablerad damhockeyklubb?
Det var så jäkla häftigt. Tjejer som var så mycket bättre än mig. Äldre som man såg upp till. Vissa var man till och med rädda för.
Alltså, vilka då?
Jag kommer ihåg Ann-Louise Edstrand som idag är tränare för Modos damlag. Hon spelade i AIK då och var jätteduktig, var landslagsspelare. Och vi tränade på uterinken och då var det så kallt många träningar, så hon hade en sån här nästan som en rånarluva på sig under hjälmen. Hon såg skitläskig ut.
Körde hon på det, tacklade och grejer också?
Ja, det gjorde hon säkert, men efter några år så började jag nog tackla tillbaka. Ja.
Och det blev A-lagsdebut tredje säsongen, när jag var 17 år.
Ja.
Berätta.
Jag kommer aldrig glömma, jag och min kompis Johanna Jelin, som hon då hette. Vi satt på Bosön och hade blivit uttagna till tester med Damkronorna. Och vi var supernervösa, för där satt ju alla idoler och alla duktiga damspelare.
Men vilka hade du som förebilder? De här spelarna när du
Alltså där är det en bra fråga, för det är många under min karriär som har frågat vilka du har haft som idoler. Och jag har haft så otroligt många förebilder. Allt till mina, liksom, från mina föräldrar till unga drivna juniorkillar till spelare i Damkronorna och Herrkronorna. Så att jag har haft en mix av så många. Jag har inte bara sett upp till en, två. Men de som satt på plansch hemma på rummet, det var fotbollsspelare. Det var Thomas Brolin och Patrik Andersson och Henke Larsson. Men inom ishockeyn så har jag plockat inspiration från så många i olika åldrar.
Ja, Zlatan, han var lite för ung. Han hade inte kommit upp på din väg.
Nej, han hade inte kommit upp då.
Han är några år äldre än dig.
Ja, jag tror det.
Jag tror det. Ja, vad säger du om Zlatan förresten? Apropå, för ni har ju Balkan ursprung båda två.
Ja, nej, men jag ser fram emot den dag jag träffar honom, för då vet jag vad jag ska säga på serbiska.
Alltså, vadå?
Jag ska säga hej älskling.
Alltså, varför då?
Det är bara kul. Ja. Se han reagerar.
Är du en big fan av Zlatan? Är du gillar honom? Eller?
Jag är inte så superengagerad i fotboll, men jag tycker att han är en duktig fotbollsspelare som framförallt presterar under press, och jag tycker det är så jäkla skönt och visa dem som tvivlar och inte tror på en, och det har han gjort så många gånger, så att jag tycker att det är skithäftigt det han har gjort.
Mm. Han engagerar ju verkligen, alltså allihopa, även de som inte är intresserade av, jag vet inte hur många fans Manchester United fick helt plötsligt från folk som inte ens visste vad fotboll var när han gick dit.
Ja, och det tror jag, hans drivkraft har varit nog ganska lik min egna, att man vill bevisa för andra att man själv och ens lagkamrater kan, för att det är så många under ens karriär som har inte trott på en och tvivlat att man kan. Så då är det så jäkla skönt att visa att det går.
Är det någon typ av outsider-känsla som man ska visa dem att jag... Alltså, du börjar när du är 13 år med ishockey.
Mm.
Det är inte lätt. Du är halvvuxen åtminstone.
Mm.
Och lyckas få över 200 landskamper, 10 mästerskap, 3 OS. Jag menar, det borde egentligen inte vara möjligt, men du gör det.
Mm. Nej, men jag tror att det är det. Man vill liksom... Man vill bevisa för en själv och andra att det är möjligt. För att sen dag ett så är det ju många som inte har trott på en och tycker att man har varit dålig och säger att du kommer aldrig lyckas och det där kommer inte gå. Och det där, även fast man inte vill höra så hör man det, och de jävlarna vill man visa att det där är inte sant.
Lagkamraterna, alltså i hockeylaget eller?
Nej, men kompisarna utanför hockeylaget. Som ser en, ni vet själva hur man är som nybörjare, man är inte bäst, man är långt ifrån bäst, men om det finns en passion, om det finns någonting som gör att det där är extra kul, så är ju risken ganska stor att man fortsätter träna på det, och tränar man på någonting under en lång tid, då blir man bra, så är det bara.
Är du, eller var du träningsnarkoman? Jag läste 12-13 pass i veckan. Det var ingen ovanlighet.
Det som jag var bra på, det var ju att genomföra varje träning på en obekväm nivå. Alltså när man måste utmana sig själv så att man nästan kräks och tycker att det är liksom jobbigt mentalt. Och göra det varje träning under många år, det var ju liksom min skill. Sen om jag var, om man kan kalla det träningsnarkoman, ja, jag blev väl det. För att jag insåg att ska jag bli en bättre hockeyspelare och vill jag bli bäst i Sverige och bäst i världen, då är det det här som krävs. Och då är en sak att säga vad som krävs, men det är en annan sak att göra det varje dag. Och det var väl det jag var bra på, att orka göra det där jobbiga varje dag.
Har du någonsin varit rädd för att bli trött? Det händer ju idrottsmän, helt plötsligt kan det vara så att det blir jobbigt att bli trött eller jobbigt att ta ut sig. Har du hamnat i den, ungefär som en skådespelare kan få scenskräck helt plötsligt, så kan en idrottsman... Alltså, du, förstår vad jag menar?
Ja. Nej, inte rädd. Men det är ju klart att jag under träningspass och under matcher har tyckt att det var tufft och jobbigt. Men det är aldrig så jag känt att nej, men nu struntar jag eller nu skiter jag i det här för att det har varit tufft. Utan jag är ju alltid genomfört det. Sen är det ju träningar och matcher som jag inte har varit nöjd med. Men jag har ju gjort dem och jag har gjort dem liksom, tävlat och gjort det bästa jag har kunnat.
Du, och det ledde till OS, Salt Lake City, 2002. Då är du alltså 17 år. Det var Peter Lander som var förbundskapten, vill jag minnas.
Och Lillen.
Lillen, ja. Christian Yngve.
Mm.
Ja. 17 bast. OS. Och då, Nagano 98, rätta mig om jag fel, var ju första OS-et för damhockeyn.
Precis.
Så det var andra OS-et totalt. Ja.
Och jag visste att jag skulle vara en av några tjejer som skulle bli uttagna till som den sista platsen till OS i Salt Lake City. Och jag minns, jag satt i bilen med pappa på väg hem från träning när min förbundskapten ringde och sa att jag hade blivit uttagen. Och jag blev såklart jätteglad. Samtidigt så var det tufft, för min bästa vän Johanna, som jag hade tränat med i några år och som vi som hade suttit ihop på första landslagslägret, kom inte med. Så att det är ju en väldigt speciell sits när ens bästa vän och kompis kanske inte kommer med, och så blir man superglad själv för att man har tagit den där sista platsen.
Hur var det då? Alltså komma dit med de stora tanterna, eller vad säger jag, stora damerna, alltså som 17-åring. OS är ju stort. Det är ju
OS är stort. OS i USA är superstort. Och få vara del av den svenska truppen. Få alla de här häftiga OS-kläderna. Bara ta in allt som finns kring ett OS var ju supercoolt.
Brons, vad minns du för egen del från den turneringen?
Ja, jag fick inte så mycket speltid. De hade tagit ut mig för att se och lära och fick göra några inhopp som jag personligen kanske inte tycker är så där jäkla bra. Men jag fick i alla fall göra några inhopp. Men det jag minns är ju att våra tränare vågar ställa Kim Martin, som bara är 15 år, i målet i den här bronsmatchen. Och så minns jag också Evelina Samuelsson, som jag tror gjorde båda målen i bronsmatchen, och ett av dem slog hon in på volley. Hon var så jäkla duktig. Så det är det jag minns mest.
Ja, var du på plats i Vitryssland-matchen?
Jag var på plats och jag var nog den som satt och hejade mest, även de sista sekunderna när alla hade gett upp och gått därifrån. Jag försöker alltid supporta både herrarna och andra liksom idrotter när man har varit med på OS, och när man inte tävlar och spelar själv så försöker jag vara ute på de andra arenorna och heja.
Men känslan, alltså som Tommy Salo då i det här fallet får bära med sig ett skott från mittzon som olyckligt studsar in. Alltså hade det varit i första perioden, det hade inte spelat någon roll, men just det här blev så. Det blev så.
Nej, vi hade ju, eller vi säger, ja, men herrarna hade kunnat gjort mål, så hade inte det där han fått så mycket skit ifrån media och från folket. Jag tycker att det är Ja, han förtjänar inte det. Han har varit en så jäkla duktig målvakt. Och förtjänar att hyllas. Så att, jag hejade in i det sista.
Idrotten är grym alltså. Den är ju tuff. Du kan, lika väl som du kan bli stor hjälte så kan du ju bli syndabock.
Ja.
Ja. Tänker du det när du är ute, när det är övertid och liknande? Tänker du att jag ska bli hjälte? Eller hur funderar du?
När jag själv spelade så tänkte jag nog mer på vad kan jag göra för att bidra till att laget ska vinna och nå framgång. Och försöka göra det jag är bra på. Jag har aldrig sett mig som en liksom stjärna eller hjälte så, men jag vet ju också att gör jag min uppgift och roll så bra som möjligt så kommer det vara större chans att laget lyckas och blir bättre. Så att jag har nog mer varit den där som försöker lyfta alla och prestera så bra de kan för att laget ska vinna.
Du, vi går vidare här till OS-turneringen när vi ändå är inne. Du har spelat 3 stycken.
Mm.
02, 06 och 10. Och 06 är det roligaste ju. För det blir silver. Och Sverige slår ut USA på straffar i semifinalen. Och går till OS-final, Daniela. Det är OS-final.
Ja, det var så himla stort. Och jag minns specifikt en händelse innan det OS-et, så hade vi en tränare i klubben som sa att ni kommer aldrig kunna slå USA och Kanada. Och det var det första jag tänkte på efter den semifinalen, när Kim Martin var lika bra som vanligt och Maria Roth vände matchen åt oss och det blir straffar. Det var egentligen det vi hoppades på, för att blir det straffar så vet vi att Kim är så jäkla duktig. Och de hade väl inte den bästa målvakten just den turneringen och den matchen, så att Det var häftigt att få vinna en semifinal i ett OS och mot USA. Så för oss var det lite som att spela 2 OS-finaler. Både semin och finalen, där vi vann den ena och torskade den andra. Men vi säger ju än idag att vi vann ett OS-silver, för att det var riktigt stort.
Ja, vilket OS för Sverige. Både guld för herrarna, silver för damerna. Sen vann ju herrarna dessutom guld i VM så småningom. Så att det var ju vilket år.
Mm.
Ja.
Ja, det var häftigt. För att från mitt första OS där man fick vara med för att se och lära, till ett andra OS i Turin där man fick mer speltid och var med och bidra på ett annat sätt. Det var verkligen tre olika OS.
Hur skulle du vilja beskriva dig själv som lagkamrat? Du var inne på att du är en peppare och sådär. Men alltså, hur skulle du vilja beskriva dig själv i gruppen?
I gruppen? I gruppen så har jag varit i alla fall den som har jobbat väldigt hårt. Och när andra börjar vika sig så har jag alltid hittat någonting positivt. Nästan sådär som man kan tänka sig att många har stört sig på det. Kan du inte bara vara tyst nu, Danny? Det är fan skitjobbigt. Men jag älskat att tävla. Och det kan ju nog oftast vara positivt. Men jag har nog också haft ganska många lagkamrater som under träningspass har hatat mig. För att jag har tävlat så himla hårt mot mina egna medspelare.
Varför är det så viktigt att vinna?
Ja, du säger det. Det finns någonting i en som bara säger att det här ska jag göra, det här ska jag ta. Det är någon stark inre drivkraft som vill vinna mest av allt.
När du sitter och spelar Monopol med Nisse här, blir ni osams då? Ni vill vinna båda två, hur fungerar det?
Vi vill vinna båda två, men än så länge har vi inte blivit osams, men vi tycker nog båda två att vi är ganska bra på det mesta.
Är du en bra förlorare?
Ja, idag är jag en väldigt bra förlorare. Jag tror jag har lärt mig väldigt mycket av alla förluster genom min karriär. Att ha blivit en bra förlorare. Men jag kan inte säga att jag alltid har varit det.
Vi går vidare med hockeykarriären, så får vi prata vidare om vinnare och liknande så småningom. Jag tänkte vi betar av alla turneringarna först. För de är ju ändå, det är ändå top notch när det gäller damishockey. och damfotboll också för den delen. 2010 Vancouver.
Mm. Då blev det i alla fall medaljmatch, men...
Ja, vi kom till medaljmatch mot Finland. Och där Finland ledde matchen med 2-1. Vi lyckades göra 2-2 och ta matchen till förlängning. Men tyvärr så vann finnarna i förlängningen. Så det var tufft. Vi hade ju bra energi från Turin och vi hade plussat på flera tusentals träningspass. Vi tyckte att vi var väl förberedda. Men vi kanske hade tränat lite för mycket. Att vi kanske inte orkade det där sista viktiga. Det där är ju också typiskt idrott och typiskt hockey. Det var en match mellan två riktigt bra lag och ett lag måste vinna. Så att det var ju bara att gratulera Finland.
Du är ju bra förlorare.
Jag har blivit.
Ja, med några års distans där så kan vi
gratulera. Ja, men sen så tror jag också att beroende på ens egna prestation, om man har känt att man själv har kunnat bidragit med det man kan och liksom gjort allt man har kunnat, då blir man också, tror jag, lite mer ödmjuk och blir inte lika besviken varken på sig själv eller motståndarna.
Det är intressant att säga. Jag tänker på triathlon-tjejen. Hon heter ju Nordén, va?
Mm.
Jag tror inte det. Mm. Hon förlorade OS-guldet i London med en hundradel. Det är triathlon. De springer och simmar och cyklar som att en hundradel. Men ändå var hon överlycklig.
Mm.
Och hon sa det var att jag hade gett allt.
Mm.
Jag hade gett allt. Och ger man allting, det gäller ju faktiskt i livet också, i förhållande vad du ger och allting, så kan du inte göra mer.
Nej.
Och det kanske är enklare att acceptera ett nederlag, jag vet inte.
Nej, men jag tror det. Att har du gett ditt allt så är det bra liksom.
Mm. Och du hade gett AIK 10 år.
Mm.
Men sen kände du att du behövde miljöombyte. Berätta.
Ja, jag kom hem från mitt tredje OS i Vancouver. Och då hade jag tillhört AIK och varit en del av damkronorna i 10 år.
3 SM-guld hade du vunnit AIK.
Ja, och kände att jag ville ha nya utmaningar. Och alternativet att sluta spela ishockey fanns inte. Jag ställde mig själv frågan, men sen kom jag fram till det ganska snabbt att nej, jag vill fortsätta spela.
26 år bara. Ja.
Ja, men så hittade jag en liga i Kanada, CVHL, som kallades proffsliga, men där spelarna inte fick betalt. Men jag kände att jag ville utmana och spela mot världens bästa, och de fanns i ligan. Så jag åkte över, hittade en värdfamilj som jag fick bo hos, och med egna sponsorer och stipendium från SOK så kunde jag spela där i en säsong.
Ja. Så du bara ringde, så nu kommer jag, eller du hade fixat sponsorer själv, ordnat allting.
Ja, och ringde så till klubben, så ringde jag till... Nej, jag ringde faktiskt till ligan för att de hade en draft. Mm. Det var första draften någonsin för damspelare. Mm. Så jag blev draftad och vald av ett lag som heter Burlington som ligger strax utanför Toronto.
Burlington Barracudas.
Ja, så jag hamnade där och så var jag på 2 veckors tryout. Så det var inte säkert att jag hade tagit en plats. Men efter 2 veckor så satt jag ett möte med min dåvarande coach Pat. Så sa han att Danny, du har tagit en plats. Så jag blev såklart väldigt glad. Och gjorde som
trodde
jag brukar.
Du inte att du skulle ta en plats? Kände du inte det?
Nej, det var jättehård konkurrens. Ja. Mitt lag var... Ja, det finns väldigt många bra spelare i USA och Kanada. Och i Ontario-området. Så att jag var väldigt ödmjuk till uppgiften. Så att jag var inte säker på att jag skulle ta en plats. Och det var det som jag hade saknat också. För jag hade ju varit en del av AIK och damkronorna en längre tid. Och liksom hade haft en, om man kan säga, ett ganska säker plats. Så att det var precis den utmaningen jag behövde. Att få provspela, få ta en plats och få utmaningen att möta världens bästa spelare.
Det var säsongen 10-11.
Mm. Mm. Och det var en tuff säsong. Vi förlorade nästan alla matcher. Vi var ett bottenlag i ligan. Vi hade ett lag som bara tränade 2 gånger i veckan. Så där fick jag hitta min egna fystränare, skridskotränare, kontaktade även ett killag, ett juniorlag som jag kunde träna extra is med. Och ja, fick se till att jag hade de bästa förutsättningarna.
Så du tränade du mycket, mycket mer än de övriga då? I
alla fall de övriga i mitt lag, gjorde jag.
Ja. Vad sa de när de visste om att du körde så mycket eller...
Nej, de tyckte, de skojade ganska mycket. De skrattade åt mig att jag var så himla seriös och att efter varje pass så åt jag, drack jag mjölk och åt bananer. Så de kallade mig för apan. De tyckte jag åt så mycket bananer. Men nej, men det var annorlunda. Men jag ville ju, jag åkte ju dit för att bli en bättre hockeyspelare. Så det var bara att fixa det själv då.
Var de andra heltidsproffs? Inte en enda, utan de hade jobb vid sidan om då, ja. Så att, ja, ja.
Och jag var ju van ifrån Sverige att ha ett deltid eller heltidsjobb och träna två pass om dagen. För så gjorde ju vi i AIK, så gjorde de andra klubblagen i nuvarande SDHL då. Så att det var något nytt för mig.
Blev du en bättre hockeyspelare efter det året, den här säsongen?
Ja. Och det som är utmaningen och varför jag tror att jag blev bättre den säsongen, det handlar ju om att dels såklart ska du lägga ner mycket tid på träning, bra träning under liksom hård konkurrens. Jag hade bra fysträning, jag åt bra, jag sov bra, men framförallt så fick jag en återhämtning. Jag behövde inte åka och jobba och lägga energi så många timmar om dagen som jag hade gjort tidigare år. Och det saknar damidrottare, återhämtning. För vi, de flesta skulle jag säga, behöver arbeta. Och så kan det vara på här sidan också, om du inte är på ganska hög nivå så måste du hitta ett, liksom, ett till arbete. Och det är återhämtningen som ofta gör att man utvecklas och blir bättre.
Mm. Ja, jag vet att du har talat en hel del om träning och återhämtning sedan du slutade som spelare.
Mm.
Ja. För att ge spelarna i Djurgården den möjligheten.
Mm.
Ja. Du, vi går vidare här nu. För sen byter du Kanada mot Ryssland. Mot HK Tornado. Vi pratar säsongen 11-12. Och då säger du det. Det känns lite hemma med min serbiska bakgrund. Det var kul att komma dit, sa du.
Ja, jag tyckte att det var skitkul. Jag hade lite koll på kulturen. Och hur man levde och bodde där. Det som var... något utöver det vanliga, något som jag inte var van vid, det var att första gången jag kom till en klubb som avlönade mig. Tidigare så hade jag ju dragit in egna sponsorer och fått support via stipendium och SOK, men nu var det en klubb som avlönade mig. Och jag hade dessutom en manager som gjorde allt det där jobbet åt mig som jag hade gjort tidigare, med allt, boka resor och försäkringar, såg till att det fanns mat på ishallen varje dag och, ja, det var så himla proffsigt. Så att jag tyckte att det var skithäftigt.
Hur mycket tjänade ni där i snitt? Vad var snittlönen i HK Tornado?
Ja, den lönen kan man ju diskutera. Och jag tror att de flesta som hör att när jag säger att jag tjänar 30 000 kronor i månaden, säger att det inte är bra. Men jag hade ju gått från 0 kronor i månaden från tidigare klubblag till 30 000. Så att för mig var det otroligt stort. Dessutom så kunde jag bara fokusera på det jag ville. Det var ishockeyn. Så att jag levde min dröm. Jag tyckte att det var hur stort som helst.
Och ni var bra?
Vi var jättebra. Jämfört med året innan när vi bara hade förlorat massa matcher, så kom jag till ett lag som dominerade ligan och som vann matcher med 20-25-0 och blev ryska mästare och Europamästare. Vi hade 11 ryska landslagsspelare. Jag fick med mig Kim och Elin som var bästa målvakt och forward i svenska laget. Så att vi var 3 svenskor. Så att det var ju som att vara iväg med landslaget varje dag.
Ni vann Europacupen och vem vann poängligan?
Kan du hennes namn?
Som sitter mitt i onten nu, Daniela Rönnqvist, hon heter. Ja, du hade en jättefin säsong, vad det vill säga. Det var ju alltså det, både med laget och individuellt.
Ja, det gick bra. Jag spelade ihop med en ryska och Elin Holmlöv. Och som jag sa, Elin var jätteduktig. Jag skulle säga att hon förmodligen assisterade mig till... till alla målen som jag gjorde. Så vi hade en bra kedja, men det gick bra.
Ja, du var säkert duktig också. Jag menar,
jag gjorde mitt
jobb
också.
Dina lagkamrater väldigt mycket hela tiden, men du trots allt var ju den som ursäkta, det var ju du trots allt som vann poängligan och som stod där längst fram.
Ja, men ja. Det är väl lite typiskt mig, både göra poäng och ta lite utvisningar.
Men du, det var inte bara guld och gröna skogar där, har jag läst, för att de ryska tjejerna var inte helt nöjda med. Ni kom dit och tog deras jobb, tyckte de kunde köra på er, köra över på träningar och liknande. Hur hanterade ni det?
Ja, det var en väldigt speciell miljö, för att jag märkte ganska snabbt att de ryska tjejerna tyckte att vi svenskor kom in på deras revir och förmodligen tog jobb ifrån några av deras ryska kompisar. Så att man fick ju passa sig på träningar. De försökte göra allt för att skada oss på träningarna. Så att det var ju väldigt...
Hände det någon riktig incident? Alltså, det är allvarligt att det blev slagsmål, att du slog på någon eller att någon slog till dig? Eller?
Ja, men det hände ju väldigt ofta att de försökte tackla ner både mig och Elin och Kim. Så där fick jag ju stå upp för både mig själv och tjejerna. Jag hade ju fördelen med att jag var väldigt stor och stark. Så att hur mycket de än försökte så gick det inte. Men det var ju en... Tänk dig själv att gå till jobbet och du vet att dina kollegor försöker döda dig.
Ja, men hur länge pågick det där? För ni var ju väldigt framgångsrika samtidigt och du blir poängliga vinnare i Europacupen, ni är bäst i Europa. Så att det på något sätt verkar ju ha funkat rätt bra ändå.
Ja, men jag tror det handlar om vad man gör med situationer. Och jag försökte ju vända det som vanligt till någonting positivt. Det förberedde mig till att liksom alltid vara redo och då vara en bättre hockeyspelare. Men det är klart att det var en väldigt speciell situation. Framförallt när vi hade en tränare som också tyckte om det.
Han ville ha den här striden.
Han ville ha den där kampen.
Ja.
Och körde high five med ryska spelarna när de försökte köra över oss. Så att det var... Det hände nog bara i Ryssland.
Ja, men hur var liksom omklädningsrummet efter en sån grej?
Nej, det var inte så många som dels pratade engelska men som var sociala och ville umgås med mig eller de andra svenskarna. Så vi hade väl två tjejer som pratade med oss och kan säga var våra vänner. De andra var bara, de var bara där liksom.
Håko Tornado 65 km norr om Dimitrov heter staden 65 km norr om Moskva. Trots den här framgången så lämnar du Ryssland säsongen 11-12. Jag vet inte om det berodde på att det var så dålig stämning och jobbigt eller vad det var.
Nej, jag lämnade för att det var så osocialt. Efter varje träning så kom man hem till lägenheten och bara var. Det fanns liksom inget att göra. Det var, ja, man hade sin telefon och sin dator. Och jag är alldeles för driven och social för att kunna leva ett sånt liv.
Bodde ni tillsammans alla svenska tjejer eller?
Vi bodde i samma hus.
Ja.
Jag fick dela lägenhet med Kim och så hade Elin fick dela lägenhet med den kanadensiska. Men vi bodde precis bara gångavstånd till ishallen. Det var bara 3 minuter att promenera.
Var det bra? Var det bra boende och så? Eller?
Jag tyckte att det var bra. För jag hade ju koll på den liksom, ryska standarden. Men det var ju blandade reaktioner när jag och Kim öppnade våran dörr till lägenheten. Mm. När min tanke var att wow, vad fint. Och Kim bara ville stänga igen dörren och åka hem igen.
Hon var van vid annan standard eller?
Ja, men hon är uppväxt i en fin våning på Söder. Och framförallt så tror jag skillnaden var att hon inte var förberedd. Jag hade ju varit förberedd för att jag vet hur mina släktingar har bott i Serbien som kanske inte har det så gott ställt. Som har levt lite liknande. Så det handlar ju nog bara om vad man har upplevt innan.
Språket, ryska språket, kunde du det?
Ryska språket kunde jag inte. Jag minns hur vi satt vid med våran dåvarande manager Olga som försökte lära oss kyrilliska, de ryska bokstäverna. Och ryska tränaren pratade ju bara ryska. Så att det tog två veckor ungefär innan man stod längst fram i ledet på träningarna. Så man fick se och iaktta och lyssna och lära sig liksom hockeytermerna på ryska. Sen snappade jag upp en del och fick även förklara för Kim och Ellen. Men jag tyckte de var ganska, ganska bra på att förstå också.
Vad heter icing på ryska?
Det
vet inte icing. Eller?
Det vet jag inte. Men jag tänkte bara klurska var klubba. Shaiba var puck, tror jag. Och sen hur de räknar och hej och hej då, kaktila, hur mår du? Och så man lärde sig en del ändå.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men du drog till Schweiz, till vackra Lugano.
Ja.
Då pratade vi alltså säsongen 12-13.
Mm.
Ja.
Det var magiskt.
Det var en kontrast.
Det var en väldigt stor kontrast. På många sätt. Jag är ju... Alla de klubbar och länder jag har spelat och bott i har ju liksom plockat bra och positiva saker. Och det häftiga med Lugano var ju miljön och att man varje dag fick se solen. Det var ju helt fantastiskt. Så även fast man kom från ishallen och hade haft ett tungt träningspass så kom man ut och fick liksom ny energi. Och de här fina vackra bergen som omringade Luganosjön var ju också jättefint.
Men sen kom du hem. Och då gick du ner i under, alltså du gick ner till Stocksund Danderyd. Det är alltså serien under Riksserien eller den högsta serien.
Ja.
Hade du bytt namn då? Nej, det heter Riksserien. När bytte du namn? Till STH.
STH, ja. Det var nog något år sedan, men jag tror det kan ha hetat Riksserien när jag kom hem till Sverige.
Ja, det är samma sak i alla fall, ja.
Men jag träffade ju Nisse precis innan jag flyttade till Schweiz. Vi träffades på en välgörenhetsmatch i Spånga ishall. Jag hade ju under mitt år i Ryssland funderat ganska mycket på livet och vad jag ville med framtiden och hade bestämt mig för att hjälpa till mer med välgörenhet. Och blev då fick förfrågan om att vara med och spela en ishockeymatch och dra in pengar till unga reumatiker, så barn med reumatism. Vilket var en självklarhet för mig. Och då hamnade jag och Nisse på samma lag. Så där träffade vi varann första gången.
Var det tyckte vilka fina passningar han slår den där killen? Eller
var det liksom... han var fortfarande ganska dålig form efter sin stroke. Så han var min coach. Och jag minns hur han ställde massa frågor om Rysslandstiden och ja, men verkade så här supertrevlig, social och intresserad av liksom min hockeykarriär. Men sen fick jag ju veta vem Nisse var, att han själv hade spelat i Ryssland och i alla de bästa ligorna, vilket var lite roligt. Och sen så gick vi på en utbildning tillsammans. Han älskar ju också träning, så vi blev personliga tränare tillsammans och där lärde vi känna varandra ännu bättre, och sen blev det vi.
Sen så det klick.
Mm.
Sen så det klick. Du, ja, sen spelar du upp Djurgården också så småningom också i högsta serien.
Ja, men då i sista säsongen då som proffs i Lugano så kände jag att jag ville hem till Nisse och barnen. Jag tyckte att det var fruktansvärt att vara liksom, ja, ha långdistansförhållande. Och ville flytta hem och spelade då i SD division 1. Men vi lyckades spela upp oss till högsta serien då. Och efter det året, eller under den säsongen, så fick jag och Nisse frågan om från Djurgården att starta Djurgårdens damlag. Och vilket vi var intresserade av. Kanske inte jag liksom direkt efter jag fick frågan, för har man tillhört AIK i 10 år och får förfrågan så från Djurgården, så var det så här: kan jag göra det? Jag tänkte ganska mycket på liksom, vad kommer alla runt omkring säga och tycka och tänka. Men då gjorde jag egentligen som jag brukar. Jag gick till mig själv. Vad tycker jag är viktigt? Och jag tycker det är viktigt att hjälpa andra damhockeyspelare. Och de hade inget damlag. Så att då blev det en självklarhet för mig att bidra. Nej, men sen så efter den säsongen så startade vi ju Djurgårdens damlag. Och då var jag med som både spelare och ledare i division 1. Och vi vann alla matcher och tog oss upp till högsta serien. Och då slutade jag.
Ja, du slutade alltså under säsongen 15-16? Eller?
Nej, jag spelade klart mitt första år. Men sen så gjorde jag några inhopp andra säsongen i Djurgården. Och det var egentligen bara för att jag ville försöka bli mamma, och vi hade haft några år där vi hade försökt och det har varit tufft, och man försöker ju hitta lösningar, och man undrar vad det är som gör att det inte fungerar. Och då var det några som sagt till mig att det kanske är på grund av den hårda träningen, att det kan vara det som gör att du inte blir gravid. Då tänkte jag att nej, men då får jag ge det liksom en ärlig chans, och då slutade jag helt.
Kände du ingen, det var en självklart, du kände ingen så många i, men det har ju varit ditt liv. Mm. Ishockeyn har varit ditt liv sen, ja, idrotten sen du växte upp, och sen sluta som aktiv, det är ändå det bästa som finns med idrotten, är att spela själv.
Ja.
Jag menar, hur var...
Men jag ser det lite mer som en, även fast jag slutade ju ett liksom klubblag, men jag ser det lite mer som en paus. Jag kommer aldrig sluta spela hockey. Jag tycker fortfarande att det är det bästa som finns. Och jag och Nisse får ju chansen att spela en timmes hockeymatch varje fredag med CCM. Så att
kan det vara en comeback i högsta serien på gång? Om vi tittar här så är du ju inte lastgammal, va?
Nej,
jag träffade Stefan Kronvall häromdagen, och han är ju äldre än vad du är, och han ska spela i Ryssland ytterligare ett år i KHL. Så att jag menar... Ja.
Ja, nej, men vi får väl se om jag kan få Staffans kontrakt. Då spelar jag alla dagar i veckan.
Okej. <Okay. laughs>
Nej, men det är skämt åsido. Det är otroligt. Jag har lärt mig hur mycket man får offra för att satsa som damhockeyspelare. Och just nu och de sista åren så har jag velat hjälpa andra damhockeyspelare att leva sin dröm. Jag har levt min dröm, och nu har jag haft ett nytt mål att bli mamma, vilket jag har liksom fått äran och blivit, och ja, vill spendera mer tid med barnen och Nisse. Men hockeyn finns ju alltid där och kommer alltid finnas där, men kanske på en annan nivå. Men det är klart, varje gång man kollar på Damkronorna eller följer laget på hovet, så blir man ju riktigt sugen. Jag tycker
ju du fortfarande, skulle kunna vara med där.
Men jag tycker ju fortfarande att det är kul att tävla. Jag inser ju bara att vill jag bli bäst så kommer det krävas ganska mycket av mig och familjen. Så att jag vet inte, jag får väl hitta bara en liten lagom nivå. Inte satsa kanske, men spela. Men jag ska aldrig säga aldrig, för att jag tycker fortfarande att det är kul.
Årets hockeytjej 2008, månaden Stockholm har det blivit. Och så blev du mästarnas mästare 2015 också. Du tvålade dit hela gänget med längdskidåkaren där Björn Lind i finalerna.
Ja.
Och visade att hockeyspelarna är de bäst tränade av alla.
Ja, men vi
var inte så du kändes.
Vi är väl allround-tränade.
Ja, men du fick ju på något sätt representera hela ishockeyfamiljen där.
Ja, det fick jag göra. Och otroligt glad att det var första liksom damhockeyspelaren som fick vara med. Så det var ju en, det var ju en ära. Jag kommer ihåg att jag ringde min kompis Anna Laurell, boxare, som hade varit med året innan. Och frågade Anna, ska jag vara med? Hon sa, det är självklart Annie, det är jättekul. Och det var kul. Framförallt för fick man testa alla de här tävlingarna som man bara ser på tv. Lära känna alla mina egna barndomsidoler. Så det var riktigt häftigt. Och sen så, när man väl är där och tävlar, ja, då finns det ju bara en sak.
Du, hur svårt var det att hålla det hemligt? Jag menar, du har vunnit mästarnas mästare. Hur länge fick du hålla masken? Hur lång tid tog det?
9 månader.
9 månader. Det är som en graviditet alltså.
Det var superenkelt.
Var det det?
Ja, det var faktiskt...
Visste inte Nisse om det?
Jag ville inte berätta för Nisse, men han hotade mig. Så att, han sa att han skulle hålla massa saker hemliga då. Så att då var det bara att berätta till Nisse. Ja. Men jag tänkte att det skulle vara kul för honom att kolla och följa varje program. Men han gick inte med på det.
Nej, han ville veta.
Okay. Han ville veta. Så att Nisse var den enda som fick veta. Så varje gång man träffar personer på hallen och utanför som visste att jag hade varit med och spelat in programmet, så försökte de ju ställa frågor. Men jag var supergrym på liksom hålla det hemligt, och till och med min mamma och pappa och mina syskon fick inte veta någonting. Så att inför varje tv-program och varje söndag så sa jag till dem att kolla nu, för det här kommer bli mitt sista program. Så att jag lurade ju alla in i det sista.
Vi tittar på bokhandeln, står där i pool position på prisbordet där.
Ja, den är gigantisk. Så det roliga är med den att min bästa kompis Karin, hon kom hem hit en dag, för hon var så frustrerad, för hon är precis som Nisse supernyfiken. Så hon gick igenom faktiskt hela huset och hela garaget, för att hon var så säker på att jag hade vunnit, så hon ville hitta den där pokalen, men hon hittade ingen pokal, så då började hon tvivla.
Daniela, 223 Ålandskamper, 3 OS, 7 VM, det är OS-medaljer, det är VM-medaljer, 3 SM-guld. Det är ju en fantastisk karriär. Vi pratar alltså svensk damishockeys kanske största genom tiderna.
Det är kul att du säger så, för att det är ganska ofta som folk säger det om mig eller presenterar mig på det sättet. Men jag har ju aldrig varit lagets eller liksom damkronornas stjärna. Men jag har varit med under en väldigt lång tid och haft mina egenskaper som ishockeyspelare. Men när jag väl var aktiv så var jag inte den här stora stjärnan. Men jag jobbade hårt, tävlade och ville alltid vinna till varje pris. Och det har lett till att jag har varit med i lag som har vunnit mästerskap och medaljer.
Nej, det är bara att titta på det där prisskåpet eller prisbordet som står där.
Men jag tror det är viktigt att förmedla till liksom, framförallt ungdomar och barn som satsar. Och alla behöver kanske inte bli den här stjärnan som syns, men man kan vinna och nå framgång med liksom olika kvaliteter. Det är det jag vill egentligen säga med det jag säger. Att alla behöver inte kanske vara eller är inte en Zlatan, men det är så otroligt viktigt att man har olika egenskaper.
Alla behövs i ett lag, det så är det ju. Vad är fördelen med att vara vinnare? Pia Sundhage sa det, då lyssnar de på dem som vinner, säger jag.
Har folk börjat lyssna på dig mer nu när du är mästarnas mästare och du är din karriär? Alltså, känner du att du kan nå fram och föra fram ditt budskap på ett annat sätt?
Ja, det tycker jag absolut. Man får mer respekt.
Nu tänkte jag fråga dig, vem är den bästa du har spelat med? Den bästa? Jag får inte säga Nisse i Korpen nu eller sånt där bara för att hålla ihop familjen. Utan vi tar väl den seriösa grejen.
Men man väljer ju Nisse om man ska spela mixlag för att han är ju så jäkla duktig. Men den bästa spelaren jag har spelat med är Kim Martin.
Vem är den bästa du har spelat emot?
Oj. Den bästa jag har spelat emot... Fan, så otroligt många duktiga amerikanska och kanadensiska spelare när jag spelade. Jag skulle nog säga Hayley Wickenheiser var ju brutalt bra under många år.
Vad gjorde henne så bra tycker du?
Nej, men hon var ju väl förberedd. Hon hade spelat på högsta nivån i många, många år. Både på damsidan och utmanat herrarna. Så att hon var ju... hon hade bra erfarenhet och var bra tränad.
Apropå bra tränad, vem är den bästa tränare du haft? Eller den tränare som har betytt mest för Daniela Rönnqvist? Eller de tränarna som har betytt mest för Daniela Rönnqvist?
Oj, jag skulle säga att det finns ganska många tränare som har betytt väldigt mycket för mig. Men de som jag skulle vilja hylla mest, det är de tränarna som har stått ut med mig under många år. Liksom de här vardagsträningarna, de här sena träningarna på kvällar och helger som nästan gick till midnatt och som nötte... Jag skulle vilja säga Hasse Lochell som körde skridskoteknik med mig i många år i AIK har jag att tacka för liksom min skridskoåkning. Peter Elander lärde mig otroligt mycket i landslaget. Samtidigt som jag kunde liksom hata honom så älskade jag honom också. För han var så otroligt ärlig och rak. Vilket kunde göra ont många gånger, för han kunde ju helt ärligt säga att du är riktigt dålig på vissa bitar. Och det är ju inte alls så kul att höra. Samtidigt som han kunde ge en uppgifter och peppa en och motivera en till att bli bättre. Och jag lärde mig otroligt mycket ifrån honom. Så att det finns otroligt många, men jag tror framförallt de som stod ut med mig varje dag under många år.
Var det jobbigt eller varför alltså, stod ut med dig?
Nej, men orka liksom pusha och peppa och nöta små detaljer, det är liksom, det är inte lätt oavsett vad det handlar om det är lärare i skolan som ska hjälpa till och lära ut matte eller om det är skridskoteknik eller taktik, så är det liksom, det är ju orka påminna om någonting hela tiden, varje dag.
Du, när ishockeykämpandet, träningarna var över 12-13 pass pratade i veckan, då kom den här nya kampen om ett barn. Som du och Nisse visade för hela svenska folket i en SVT-serie. Och det är självklart att visa sig så sårbara som ni gjorde. Var det inte läskigt?
Vi tänkte väl efter vi hade försökt i något år så kände vi att vi skulle vilja ge kraft åt alla andra som kämpar. För det är otroligt många i Sverige och världen som varje dag försöker bli gravida. Och vissa tycker att det är... jobbigt att prata om att man också inte kan få barn naturligt utan att man kämpar via IVF eller kliniker. Och vi pratade om, jag och Nisse, att det är så himla lätt att prata om någonting när man har lyckats. Men vi vill ju visa verkligheten. Att vi är två vanliga människor som i våra karriärer har uppnått liksom våra drömmar och framgång, men här lyckas vi inte. Och det ville vi visa, framförallt då för att ge kraft till alla andra som kämpar, men också att man ska vara stolt över att man faktiskt kan ta hjälpen. Och att vi då, via liksom, ja, svenska samhället, kunde få hjälp via IVF. Sen har man ju förstått i efterhand att det här också gav enormt mycket kunskap till familjer och vänner, till de som faktiskt försöker få barn. Vilket vi inte, eller jag inte tänkte på då i alla fall. Så det har ju också varit positivt. Men det är klart, under hela processen så var det ju en känslomässig berg- och dalbana, där man pendlade ifrån att tvivla på sig själv, ställa sig frågor, liksom, varför fastnar det inte i mig, kommer jag någonsin bli mamma? Men drömmen och målet var ju så himla självklart, och jag är ju så himla tacksam att Nisse fanns i, liksom, i mitt team, i mitt lag, och orkade kämpa med mig. Vi kunde ju ge varandra kraft och stötta varandra när det var extra tufft.
Hur många år försökte ni? Hur många gånger blev det liksom, du gravid och så blev det missfall? Hur länge höll den här berg- och dalbanan på, så att säga?
Det var ju 4,5 år, och det kanske inte låter så länge, men när man vill bli gravid och när man har bestämt sig för att man vill bli det, så känns varje månad och varje gång man får mens som en evighet. Så 4 veckor skulle jag säga känns som nästan ett år. Så de här 4,5 åren kändes jättelångt. Där vi faktiskt några gånger också fick positiva besked att jag var gravid. Men sen visade det sig att min kropp inte ville behålla det, och i ett av fallen så hade det satt sig i äggledan och satt sig fel där det är omöjligt att behålla, så man får operera bort. Så att vi möttes ju av otroligt många motgångar.
Hur hanterar, alltså du är ju en fighter, vi var inne på det förut, hade det inte gått med den här kliniken, så hade vi sökt oss till en annan klinik. Det var aldrig på kartan någonstans i ditt huvud att ge upp.
Eller? Nej, inte att ge upp, men för det menar jag inte att jag var ju otroligt ledsen och grät ju otroligt många gånger. Och mådde riktigt dåligt. Men nej, jag gav aldrig upp.
Går du att beskriva känslan när Ella underverket som var här och skärmade oss alldeles nyss? Nu ska jag säga det till att Nisse, vi skickade iväg Nisse någonstans här så vi kunde podda i lugn och ro. Men när hon kom, alltså, du såg att allt som är som det ska, det är 10 fingrar, det är liksom det.
Ja, man, alla som har fått barn vet ju, liksom, man gråter ju av lycka. Och dessutom få ett friskt barn, vilket inte är en självklarhet, gjorde ju både mig och Nisse såklart jätteglada. Så det var en dröm som har blivit sann, att få bli mamma. Och få veta på riktigt hur det är att vara mamma. Det har varit jättehäftigt.
Du är sugen på fler barn? Skulle du kunna tänka dig gå igenom det här igen? Och det är inte säkert att det är lika jobbigt den här gången, eller?
Nej, men nu har vi ju 3 barn totalt tillsammans.
Men Nisse vill ha ett till, läste jag någonstans. Kanske så bara.
Nisse vill nog alltid ha till.
Alltså, ja.
Vi har ju några i frysen, så att, ja, vi kan väl bestämma det senare. Ja, ja. Men just nu så känns det känns väldigt bra, för att både jag och Nisse vill ju ta hand om det vi har också. Och barnen har aktiviteter och man ska hinna ta hand om både liksom relationen mig och Nisse och sen så barnen. Och sen så tycker jag och Nisse om att göra massa annat och resa och jobba. Så att just nu så känns det helt perfekt med 3 totalt.
Du, vi var in lite på det tidigare. Vad är en vinnare i livet? Att vinnare på idrottsplanen, då har vi pratat om det. Alltså, det finns någonting inre drivkraften. Men vad är en vinnare i livet då?
Att ha någon och något att älska och att bli älskad är en vinnare i livet.
Att vara behövd?
Ja.
Har du någon sån här
devis du lever efter när du sparkar av ett täcket på morgonen, tänker nu ska jag upp och göra en helsikes bra dag, då har du något att ta fasta på, ger du en bön eller sätter du på kaffebryggan direkt eller knaffar på nisse eller vad, hur sätter du igång en bra dag?
Ja. Idag är ju liksom en bra dag om man hinner komma in i duschen och sätta på sig vanliga kläder.
Det är så.
Vardagen ser lite annorlunda ut med framförallt lilla Ella.
Ja.
Men det har ju sin skärm, men man tänkte innan att man ska leva precis som man har gjort innan. Det kan ju chocka alla er som vill skaffa barn att så kommer det inte bli, men det är fantastiskt på sitt sätt och det är verkligen en gåva att få bli både mamma och förälder.
Mm. Ska Ella bli hockeytjej eller hur sträng kommer det vara där när det gäller att styra upp hennes idrottande?
Nej, men jag kommer ju absolut lära henne åka skridskor. Sen så tänker jag göra som mina föräldrar har gjort, låta Ella testa olika idrotter. Och kanske ännu fler än vad jag testade. För att hon ska hitta det hon tycker är kul. För det är ju då man fortsätter och kanske helst hela livet. Så att, jag hoppas att jag och Nisse ska ta med Ella och få testa olika idrotter och kanske också instrument och annat, så att se vad hon tycker är kul. Och det kanske är så att hon hittar någonting som vi aldrig har testat.
Men titta på dig själv bara. Min mamma, hon var för att säga att min dotter ska bli legendarisk ishockeyspelare när hon bodde nere på Balkan i Kosovo. Det hade hon inte trott var sant.
Nej, det hade hon aldrig trott. Så vi får se vad lilla Ella tar för sig. Men hon är ju väldigt framåt och tycker om att slå på saker med klubban och tycker om bollar. Så att... jag är inte förvånad om det blir bollsport. Jag tror Nisse tycker det skulle vara kul om hon spelar golf.
Mm. Vad ska ni göra nu? Både du och Nisse kliver alltså av Djurgården. Känner att ni är klara med det här, med den här uppgiften för tillfället i alla fall.
Ja, men vi hade som mål att vara med och bidra till damhockeyn. Och jag är väldigt stolt över att vi har gjort det och att Djurgården också har tagit sitt ansvar. För jag har varit i så många klubbar, både i Sverige och utomlands, där damsektionen har levt sitt egna lilla liv och man har inte riktigt supportat den. Men här började det liksom i rätt led, att styrelsen ville ha ett damlag och styrelsen och ledning supportar damlaget och en del av klubben. Vilket det är, som det ska vara, men för mig som inte har den erfarenheten eller jag aldrig upplevt det tidigare, så blir man ju både berörd och stolt över att det är så. På riktigt.
Skulle du bli tjänare? För du vet ju att du får flytta, det får ju alla tjänare göra. Är det någonting, finns det en dragning till det?
Ja, men då är jag där igen, att då förlorar jag tid med familjen, för det är oftast kvällar och helger, så just nu ser jag inte det som ett alternativ. Men samma sak där, jag ska aldrig säga aldrig, och skulle det vara så att barnen någon gång behöver support och hjälp i sina lag eller deras aktiviteter, så kommer jag förmodligen ställa upp, men just nu finns inte det som en drivkraft.
Så nu är du mammaledig och väntar på vad som sker, om det kanske kommer något spännande erbjudande.
Ja, men jag tror att det är bra.
Skulle vara spännande då? Vilka erbjudanden skulle vara spännande? Du har chansen här, det är en liten... Ja, det är många som lyssnar.
Jag är ju väldigt öppen för förslag. Jag älskar ju nya utmaningar, så att... shoot! Om det är någon som känner att Daniela, hon skulle passa för det här, så var inte rädda att höra av er. Men jag älskar ju, brinner för barn och idrott och hälsa. Så att om det är något inom de områdena, så har man ju halva inne.
Och det är ju bra form, även om du säger att du inte brottar ner Nisse längre som du gjorde förr i tiden. Så det är fortfarande bra form, du håller dig igång.
Ja, men kroppen mår bra och jag mår bra av att hålla igång. Så att ikväll är det träning med bästa grannarna som jag har dragit ihop nu i lite mer än ett år. Och det är kul, man är ute och tränar med egna kroppen och får frisk
spring,
kropp.
Då gör ni.
Vi brukar värma upp genom löpning och sen så kör man styrka med egna kroppen. Och sen basic.
Sen är innebandy också. Vet jag, Råsunda.
Innebandy, Råsunda Stars. Ja. Fick äran att vara med i det meriterade laget med massa gamla duktiga tjejer som har varit proffs och blivit utsedda till världens bästa innebandyspelare. Så att, där har jag fått lära mig innebandyregler och haft jättekul. Innebandy är otroligt roligt.
Och sen spelar du lite med CCM också. Du och Nisse spelar hockey.
Jag vill köra hockey varje fredag. Mm. Så att, en timme är det match. Och det som är roligt med den timmen är att det är bra nivå. Att alla som är med där och spelar, de flesta är killar, vi är några tjejer. De har spelat på bra nivå. Så tempot blir jättehögt. Och då, det älskar jag. Så man får både ha kul och få träning.
Vilket ögonblick, tänk tillbaka på din fantastiska karriär, vilket eller vilka ögonblick minns du varmast? Det kan vara ett mål eller en seger, en match eller någonting. Vad var liksom, ja.
Men det jag direkt börjar tänka på, det är ju en pre-camp, ett förläger inför OS i Vancouver, där vi får äran och bo och träna i, jag skulle säga, en av världens vackraste städer, Kelowna. Så det är ett av de finaste minnena. Där vi spelare är på plats och bedriver hård och tuff träning, men samtidigt får liksom njuta av atmosfären. Det var lite likt Lugano med sjön och berg och sol och värme och... Det var häftigt.
Det värsta minnet då? Alltså när du säger nej.
Det värsta minnet?
Mm. Någon match? Något sånt där som...
Det är väl de gånger när man har stått på blå linjen och förlorat medaljmatch. Någon viktig match. När motståndarlaget har fått satt på sig... antingen bronsmedalj eller guldmedalj. Det har varit tufft. Men då har man har fått deppa ihop lite grann, men inte så länge, för sen ska man träna och ta revansch.
Nu kom Nisse hem här också. Är det någonting som jag borde ha tagit upp här nu med dig, som du känner att det här vill jag berätta?
Nej, men vi har väl berört det mesta, men det jag skulle vilja, och som jag försöker förmedla när jag träffar framförallt barn och ungdomar, det är ju just det här med att det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån, det du tränar på blir du bra på. Och det kommer komma många situationer i ditt liv eller din idrottskarriär där det är tufft och jobbigt, men det gäller att kämpa på och härda ut, så kommer det bli bra.
Resa sig en gång mer än man faller. Nisse, är det någonting vi ska ta upp med Daniela? Nisse kommer hem, han har varit barnvakt, det är man kanske inte hos egna barnen, men det har varit ute och barnvallat. Är det någonting här när vi har mikrofonen på här?
Vill du berätta
här?
Allt jag är bra på?
Nej, men du kan ju berätta vem som är bäst på straffar i familjen.
Ja, men det vet de redan.
Vem är det då?
Nisse är bäst på straffar i familjen. Aha. Fråga vem som har bäst tålamod i familjen.
Vem har bäst tålamod i familjen?
Daniela, sen kommer Daniela, sen kommer Daniela, sen kommer ingen alls. Och sen någonstans lite längre bort kommer jag.
Tack så mycket, Daniela. Tack för tålamodet.
Tack.
Tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.